en podcast från Aftonbladet.
Det här är ett extra avsnitt från Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, ni har jobbat hela kvällen igår och gått upp tidigt på ett igen. Hur mår ni?
Tystnad.
Alltså man hinner inte riktigt känna efter, känner jag. Men jag har en svag känsla av att jag framåt 4:30 kommer att känna mig som en tom påse.
Jag har en stor, stark känsla av trötthet.
Jag tänker som i den här, vad heter den här gamla 90-talsfilmen Twister, så, eller, så, där det är tornado, så att man är liksom kossan mitt i tornadon som bara flänger runt och hoppas på att det inte ska göra ont när man landar.
Lite så.
Känner ni igen My, du var ju på Socialdemokraterna, Moderaternas och Sverigedemokraternas valvaker igår. Berätta.
En liten sväng på varje. Ja. Nej, men det var ju, vad ska man säga? Det var känslor över hela spektrat. Mm. Jag var ju på Socialdemokraternas valvaka när det fortfarande var härligt att vara socialdemokrat och på en valvaka. Och sen gick jag till Moderaternas valvaka där det då inte var så härlig stämning, men som det snabbt piggade till sig, så fort det kom minsta lilla indikation på att det var på väg åt rätt håll, så lyfte det ju ganska rejält där. Och sen åkte jag till Sverigedemokraternas valvaka.
Och där var det partaj.
Och där var det taket av, får man väl säga. Det finns saker jag har sett som jag aldrig kommer att ose.
Men alltså, vid 8-tiden så kom ju vallokalsundersökningen, den här stora. Eller TV4 gjorde ju en och så gjorde ju SVT en. Och där visade ju båda två att det var Socialdemokraterna som skulle ta hem det här. Är det dags att sluta med vallokalsundersökningarna? Alltså om de har så här fel, liksom, vad fyller de för syfte?
Men då fyller de ju inget syfte alls, utan vitsen är att man ska få en liksom snikbild av läget. Och så får man inte det, utan man får någonting som är faktiskt är missvisande. Mm. Så att de får väl försöka förfina sina metoder. Jag vet inte exakt hur de här olika undersökningarna görs, men de ger i alla fall inte rätt bild.
Det var ju lite som att de bara hade en funktion igår. Det var att ge Moderaterna ett så fruktansvärt dåligt resultat i den första undersökningen att de tyckte att allting blev bättre sen. De fick ju 16% i den här TV4s undersökning. Så sen var de ju ändå gladare oavsett hur det gick. För sen gick det ju ändå sämre än i förra valet. Alltså det gick inte jättebra för Moderaterna.
Men det gick ändå bättre än 16.
Men det gick bättre än 16.
När vi spelar in det här nu så är ju ingenting helt klart om valresultatet, men om resultatet blir exakt som det ser ut just nu så skiljer det ett mandat mellan blocken till Ulf Kristerssons sidas fördel. Och den stora grejen är ju såklart att SD är näst största parti, medan Moderaterna istället tappade väljare. Så nu ska ju dels sena förtidsröster och utlandsröster räknas, och sen ska alla röster räknas en gång till. Så allting blir ju väldigt hypotetiskt just nu, men så får det bli. Vad tror ni är sannolikheten att Magdas sida tar hem det här trots hur det ser ut just nu, om vi tänker på de rösterna som inte är räknade än?
Liten. Mm. Jag skulle säga till och med mycket liten.
Det här är det blåa blockets vinst.
Ja, att det här mandatet skulle hoppa över till andra sidan, det tror inte jag.
Nej.
Men gör det så gör det, och då kommer hon plötsligt vara superglad.
Mm. Vi har ju tidigare pratat i podden om att utlandsröster har en tendens att ligga åt höger. Finns det någonting som säger, eller finns det någon indikation på liksom de här oräknade förtidsrösterna? Åt vilket håll de kan tänkas ligga?
Ja, jag hörde den här statsvetarprofessorn Jan Theorell säga att det som man har undersökt, och det gjorde man tydligen senast i någon stor studie 2014, så är det enda man kan säga att de så att säga skiljer sig från valresultatet i största allmänhet är att det är färre SD-röstare. Därför att de är ordentliga, de går i god tid och avlägger sin förtidsröst.
Punktliga väljare?
Mm. Okay. Så att de är lite underrepresenterade i den här, eller har varit bland de här sena förtidsrösterna.
Mm. En grej som jättemånga av oss som röstade upplevde och som vi hört om väldigt mycket var ju de här jättelånga valköerna. På grund av det här nya systemet då, att även vallapparna skulle vara bakom skärm, att det tog lite längre tid. Vad säger experterna om hur de här långa valköerna kan ha, hur det kan ha påverkat valresultatet?
Alltså, den här som jag, professor som jag nyss talade om, han var med och utredde den här förändringen och han hävdade ju då att de hade pekat på de här problemen redan från start, därför att det krävs helt enkelt massa utrymme för de här båsen, och man ska ha lika många bås för att gå och plocka sina valsedlar som man sedan har lokaler där man ska stoppa ner själva urnan i. Så, och det verkar ju vara det som var problemet, att det blev trängsel för att få en valsedel, och sen så gick det gugusvint som helst på de flesta ställen och stoppa ner i själva urnan. Men han sa att det går inte att veta det redan nu, hur det här har påverkat valet, om det var folk som vände på grund av att det var så långa köer eller inte, utan det får man liksom ta reda på i efterhand och dessutom organisera det här bättre till nästa val.
Däremot har de sett indikationer på att det är ett lägre valdeltagande i det här valet än förra valet. Och nu så verkar det ha gått ner lite, och då behöver man väl undersöka om det har att göra med det här nya systemet eller inte.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte på en sak också, blankrösterna. Hur ser det ut med dem?
De ökar ju till någon slags rekordsiffra, om jag förstår det heller. Det var 59 000 när jag sist hörde någon siffra på det.
Vet vi vad det kan bero på?
Nej, men jag tror att det och det här uppenbarligen lägre valdeltagandet, att det har ungefär samma förklaringsmodell. Och jag tror att det är människors protest mot den här gångna mandatperioden, där folk har skrikit och gapat och avsatt med regeringar för att sen någon vecka senare acceptera att samma regering återvänder. Alltså, det har ju inte varit klokt. Och jag tycker det är folk med rätta, i så fall, om det är det de gör, visar sitt missnöje med hur det politiska systemet tar ansvar för valresultatet. Det gjorde de inte förra gången, och tyvärr tror jag inte de kommer göra det nu.
Nej,
eller.
Nu har vi 4 nya år med det här.
Vi kommer till det. Den stora grejen var ju som sagt här att Sverigedemokraterna blir andra största parti i Sverige. Hur omvälvande är det för svensk politik och Sverige som land?
Nej, men det är ju en stor förändring. Alltså, dels är det ju att de är förmodligen det största partiet i det blocket. Men sen är det ju också att de har kommit in i värmen, att de kommer att vara ett samarbetsparti. Sen har vi också, om man har tittat ut över Europa och resten av världen, så är det ju också att det är ett av de största nationalistiska partierna nu i en församling. Nu går ju sånt upp och ner i länder. De växer, de imploderar, de växer igen. Men det är ju på uppgång i Sverige. Så att just nu så har vi ju de två största partierna idag är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Men alltså, Sverige har ju under mycket lång tid haft två partier som har varit naturliga regeringsbildare, det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna. Och de har också haft en inbördes, så att säga, samordning är väl att gå för långt, men de har ju alltid informerat varandra och helst hamnat på samma linje i stora avgörande frågor för landet. Men de har åtminstone informerat varandra. De har massor med överenskommelser där de bestämmer saker och ting. De har fram till nu bestämt helt enkelt till exempel hur utskotten ska fördelas, hur många platser det ska vara i riksdagens utskott, hur många ordförandeplatser den högersidan ska ha, hur många ordförandeplatser den vänstersidan ska ha. Så att de har liksom gjort upp om makten. Nu så måste ju det systemet på något sätt rämna, för det blir ju väldigt konstigt om Moderaterna ska bestämma hur det ligger till tillsammans med Socialdemokraterna när Moderaterna är mindre än Sverigedemokraterna. Mm. Så att det är massor med sådana här små saker som ändå är viktiga i en demokrati där de har hållit på att göra upp. Och där det här förhållandet som Socialdemokraterna och Moderaterna har just nu, det kommer inte att upprepas ihop mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Därför att där finns inte det förtroendet helt enkelt.
Så det låter som att det kommer bli en sån riktig formalia höst, eller? Där det kommer vara en massa gidder om vem som ska sitta var och vem har makt i vad och hur sitter
jag det här. Jag tror att en sista spillra av just det här med utskottsplatser och utskottsordförande och sånt, det kommer säkert då Moderaterna och Socialdemokraterna göra upp om ändå den här gången, men det är förmodligen den sista gången.
Ja.
Jag tror att det kommer bli strid också, för det kommer vara någonting som Sverigedemokraterna kommer att kräva också. Så att då kommer de ju att kräva att när det görs upp om ordförandeposterna i utskotten, så kommer de att vilja ha vissa ordförandeposter i utskotten. Så att det är ju ett sätt för dem att också visa att de har fått makt.
Just det.
Att även om de nu inte hamnar i en regering, så är det här små steg som de kan visa. Det är också små steg som ger dem mer och mer erfarenhet, för det är ju det de eftersträvar nu. För att det enda argumentet man har mot dem från högersidan är ju den här bristen på erfarenhet. Och den kommer de ju, tänker de ju skaffa sig, för att 2026, tyckte jag på valvakan igår också, det var ju många som sa att ja, men det här är ändå bara början, för 2026 då börjar det på riktigt. Kommer det inte vara något tjafs, det kommer inte vara några diskussioner, vi kommer ha erfarenhet, om vi inte sitter i regering innan dess så kommer 2026 vara det valet som betyder någonting stort. Så att de har ju och har alltid haft ett väldigt långsiktigt projekt. De har ju tålamod i det här partiet.
Om
de
vi går
har
in...
varit på ett tag.
Men de här utskottsplatserna eller utskottsordförandena som de kommer att få, alltså Sverigedemokraterna, det kommer ju vara på Moderaternas kvot.
Mm.
Så Moderaterna kommer ju förmodligen var tvungna att dela med sig av sina de här utskotten som de har fått sig tilldelade ordförandeposterna på, med att det till och med är fler sådana ordföranden från Sverigedemokraterna än från Moderaterna eventuellt. Mm.
Då blir man ju nyfiken på hur kommer Moderaterna hantera det då?
Ja, de har inte så mycket val. Alltså, ska Lars Kristersson bli statsminister så måste han ha Jimmy Åkessons stöd. Och då får han ju finna sig i att gå att lyda lejonpiskan med jämna mellanrum.
Mm.
Det är ju det här med makt. Att precis som vi har pratat om mycket och som den ena sidan då ofta påpekar, att Socialdemokraterna säljer sig för makt och börjar betala för makten. Det är ju samma för alla partier. Det är samma för Moderaterna nu. Nu har de, om det här håller i sig, så har de nästan samma parlamentariska läge som Socialdemokraterna hade efter valet 2018. Samma svåra liksom, avvägningar, samma risk att bli nedröstad i sakpolitiska frågor för att man något av partierna håller med någon annan sida. Så att det är ju... ja, nej, men det är ju uppbäddat för fyra spännande år till, verkligen.
Ja, ja.
Alltså, Ulf Kristerssons regering, om han nu står fast vid att han vill bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna och inga fler, den kommer ju inte ens ha stöd av 25% av riksdagens ledamöter som valresultatet ser ut just nu. Och det betyder att den kan har en ännu smalare bas än den nuvarande avgående regeringen som ju ändå har 28% av rösterna bakom sig.
Men Richard Jomshof, alltså Sverigedemokraternas, vad är hans position?
Partisekreterare.
Partisekreterare. Han har ju varit ute i morse nu, både i SVT och SR och i andra kanaler och tidningar, och pratat om att man inte ska stänga dörren för att Sverigedemokraterna kanske ska sitta i regering, eftersom nu fick de ju så himla många röster. Vad är sannolikheten att det kommer hända? Att de får plats i regeringen?
Jag tror den är väldigt liten, men det är klart att han måste säga det.
Men hur mycket har liksom Moderaterna och Kristdemokraterna att sätta emot? SD är ju skitstora.
Fast de kan bjuda på mycket annat som är viktigt för Sverigedemokraterna.
Typ. Alltså, jag tror här spelar ju också Liberalerna en väldigt stor roll.
Mm. Varför då?
Ja, därför att de har ju sagt att Sverigedemokraterna kan inte sitta i regeringen. Då exakt vad det har betytt, men det skulle ju kunna betyda att de inte stödjer en Kristersson-regering om Sverigedemokraterna skulle komma in. Så här krävs ju delikata samtal, skulle jag vilja säga, mellan Ulf Kristersson och de andra partiledarna inom den här blå gruppen.
Okej, vi håller oss kvar lite grann i högerblocket. Det här kommer vi ju naturligtvis att återkomma till, men att alla i högerblocket har tappat förutom Sverigedemokraterna. Hur kommer den eftervalsanalysen se ut för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna?
Nej, men när det kommer till Moderaterna så tror jag att eftervalsanalysen kommer handla mycket om varför de förlorar väljare till Sverigedemokraterna och varför de inte har lyckats vinna på de här frågorna. Det var egentligen den perfekta situationen för Moderaterna i det här valet om inte SD hade funnits och om de inte hade liksom haft så högt förtroende i just samma frågor som Moderaterna.
Men det kan ju inte ha kommit som en chock för dem att ett Sverigedemokraterna existerar.
Det har inte kommit som en chock. Men någonting jag tror att de kommer behöva utvärdera, det är ju hur de har hanterat Sverigedemokraterna under valkampanjandet. Att man har lyft upp dem så mycket, att man har nämnt dem som i Almedalen, Ulf Kristersson sa att de ska ha liksom cred för att de har lyft det här med invandringen under alla år. Att Ulf Kristersson liksom har kampanjat för SD, alltså det har han ju gjort för att han vill förklara varför han gör det här valet, men han har ju då samtidigt pratat om dem på sånt positivt sätt att jag kan tänka mig att många väljare har tänkt så här, ja, men då röstar vi ändå på SD, för att om man står i valet och kvalet, om man inte riktigt har bestämt sig. Så där behöver de nu fundera över hur gick det när Ulf Kristersson bestämde sig för att lyfta SD så otroligt mycket under valrörelsen.
Håller du med om det, Lena? Sitter Ulf Kristersson nu och ångrar att han gnuggade näsa så mycket med Jimmy Åkesson?
Ja, det tror jag, och jag förstår inte riktigt vad han ville uppnå med det där, för att så att säga Sverigedemokraterna har varit ledande i vissa frågor, det behövde väl kanske ta han påpeka, det har väl andra märkt också, alla märkt, även han eftersom han är apat efter. Men så jag förstår inte riktigt syftet, men jag tycker det är intressant det här du säger att alla de partierna inom högeroppositionen utom Sverigedemokraterna har tappat, för det är precis tvärtom på den andra sidan. De två forna regeringspartierna, deras väljarstöd har ju ökat, och anledningen till att de inte så att säga har chans som det ser ut just nu att bilda regering igen är ju att deras stödpartier, det vill säga V och C, tappar stöd.
Mm. Men vi går till dem. Alltså, hur tror ni tanken hos Magdalena Andersson går nu? Även om hon ökar så har de ju misslyckats med att behålla regeringsmakten.
Ja, och de har gjort ett dåligt val. Det är näst sämsta sedan Sverige blev en demokrati. Så även om de slår sig för bröstet och säger att ja, vi har minsann gjort ett bra val, så har de inte gjort ett bra val. För det är det som sagt det näst sämsta. Ja. Nej, men jag tror att hon... Jag tror att många av riksdagspartier har en ganska svår valanalys att göra. Dels hur de har interagerat med de andra partierna, men också hur den här mandatperioden, där det har varit rader av svåra problem att hantera, som naturligtvis hela det politiska systemet borde varit intresserade av att hantera, men det istället har blivit käfs och bjefs om nästan precis allting. Det är inte värdigt.
Mm. Så har hon börjat packa väskorna från Sagerska, hon börjat packa ner tavlor och sängkläder.
Jag tror inte hon får ta tavlorna.
Men de har ju liksom en privat del. Och den, jag tror inte att hon har gjort så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig, under de här 9 månaderna.
Men varför tror ni då att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått fram?
Alltså, jag tror ju att det beror på Magdalena Andersson faktiskt. Mm. För hon har en väldigt hög personlig trovärdighet. Och jag tror inte att det beror på Socialdemokraternas politik direkt på det ena eller andra området, utan henne personligen. Och det har också smittat av sig på Miljöpartiet, där jag tror att många har, så att säga, taktikröstat på Miljöpartiet för att kunna behålla den här rödgröna majoriteten och även om den var svag, och att Magdalena Andersson skulle kunna fortsätta som statsminister.
Du stod i en tv-studio med Per Bolund för typ 1-2 timmar sedan. Hur var hans stämning?
Ja, han var ju uppsluppen. Det är inte så ofta man ser Per Bolund uppsluppen, ska ju vara, man var riktigt ärlig. Men han var så uppsluppen som Per Bolund kan vara.
Men okej, nu ser det ut som att de blir opposition. Hur kommer de agera i opposition?
Du tänker på om det blir lika turbulent som innan. Alltså, jag kommer tillbaka till samma sak som jag säger om och om igen. Jag vet inte om det är en förhoppning egentligen eller om det är en analys. Det är väldigt svårt i min hjärna att skilja på dessa två. Men just nu. Men jag tänker att partierna måste fundera över hur de hanterar det här parlamentariska läget. Nu har de fått en chans till att hantera det. Mm. Alltså ett liknande parlamentariskt läge. Och att det kanske är så här att man behöver fundera över hur agerar man i den här situationen. Och att det här med liksom kaos och regeringskriser och misstroendevoteringar, som egentligen bara handlar om liksom symbolpolitiska misstroendevoteringar, sätt att sätta dit varandra, att det kanske finns andra sätt att agera politiskt i det här, ett sånt här parlamentariskt läge.
Men realistiskt.
Okej, när jag hör mig själv säga det, så tänker jag att det nog är mer en förhoppning.
Ja, för jag skulle precis fråga realistiskt. Vad är det som säger att det inte blir på exakt samma sätt?
Nej, men en liten indikation kan ju vara det här med valdeltagandet.
Blankrösterna, tänker
att
du?
Att man funderar över så här, det här kanske inte går att, det här kan inte fortgå om vi ska ha ett högt valdeltagande, om människor ska engagera sig, om de ska rösta på våra partier. För att det är ju ändå mycket som står på spel när de här partierna, när de tappar. Det är några procentenheter här och några procentenheter där. Men det betyder ganska mycket. Det är människor som inte får fortsätta med sina jobb. Det är mindre pengar till partierna. Det är inte så att, förutom Centerpartiet, det är inte så att de har det så här fett med pengar egentligen. Alltså, det finns så himla mycket konsekvenser. Och när man tappar regeringsmakten är det jättemycket människor som får gå, som får hitta andra jobb, som har jobbat i 8 år nu då, kanske i olika typer av liksom, i regeringskansliet. Så att jag menar, det får ju väldigt mycket konsekvenser när det går sämre. Så att det är ju allvarligt att fundera över hur man ska hantera att det går sämre och att liksom valresultatet går ner, hur man beter sig. Okej, det är en förhoppning.
Ja, det är det.
Ja. Okay,
nej, men jag ser, du liksom, det är ett hörn och du målar
jag landade,
på.
Jag landade i det.
Du accepterade.
Men det är ju ändå en tjock smocka till alla partier. Och jag, om jag ska vara lite också förhoppningsfull, så hoppas jag att om det nu är så att vi får ett valdeltagande som faller med 6 procentenheter och en rekordmånga blankröster, så är ju det en tjocksmocka åt alla partier, och de borde, alltså, om man inte tar till sig det, då tycker jag nästan man skulle lägga ner som politisk parti.
En sak jag funderade på också var ju det här med Centerpartiet. Hur kommer det sig att de fick så dåligt resultat när de var det enda liksom blåaktiga, i alla fall, partiet som inte ville ha med Sverigedemokraterna att göra? Annie Lööf lät ju inte jätteglad igår.
Nej, och det är ju, alltså, de tappar ju ungefär 25% av sina väljare. Det är ju jättedåligt valresultat. Och jag tror att i hög grad beror ju det här på att Centers otydlighet och den breda mitten då som hon pratar om som ett regeringsalternativ. Och det är ett regeringsalternativ som ingen annan har varit särskilt intresserad av på jättelänge.
Och ingen förstår vad hon menar när hon säger det.
Nej, så att det ger ju ett väldigt otydligt intryck helt enkelt, vilken regering ville Centern ha? Mm. Och då har man på slutet då här i de sista skälvande veckorna sagt att ja, vi föredrar Magdalena Andersson som regeringsbildare. Jo tack, just det behöver du kanske inte ha sagt för det har vi fått ändå.
Får jag bara säga också så här att nu pratar vi bara om riksdagsvalet och det är inte ens ett preliminärt valresultat, men det finns ju två andra stora val som får nästan ännu mer betydelse för vardagen för människor. Det är ju kommunalvalen och regionvalen. De är ju inte alls värderäknade än, utan det är ju mer, de räknas ju efter. Det är en hel del resultat inne, men där har vi ju också sett en stor förändring för Sverigedemokraterna. Att de får ännu mer stöd, framförallt i Skåne så får de ju ett otroligt ökat stöd i kommunerna. Och det är ju också en stor förändring. Att i Sveriges kommuner så kommer man att se helt andra politiska majoriteter, eftersom det nu är helt legitimt att bilda politiska majoriteter med Sverigedemokraterna. Det gjorde ju kommuner i vissa fall ändå efter förra valet, men det var lite mer friktion kring det. Men så att jag tror att ute i kommuner kommer vi också se en helt ny politisk realitet helt enkelt.
En sak som jag hörde lite grann om igår kväll var ju det här med att SD-kandidater har ju mer än en gång lämnat partiet och blivit politiska vildar. Och om det händer under den här mandatperioden så kommer ju det påverka mandatfördelningen mellan blocken väl? Alltså eftersom det är så himla jämnt. Så vad är det för mandatperiod vi har att se fram emot de här 4 åren?
Man ska väl säga att de politiska vildarna ändå sällan röstar emot det som deras ursprungsparti väljer att rösta på. Vi kan väl, alltså Amineh Kakabaveh är väl den vilde som har fått mest genomslag, men hon valde ju ändå att rösta ungefär samma som hennes politiska parti, Vänsterpartiet då.
Men det var ofta ganska dyr röst.
Det var en dyr röst. Jag tror att det kanske inte blir lika dyrt om det är en sverigedemokratisk vilde. De har ju haft rekord i vildar, Sverigedemokraterna. Jag tror att vi nått tillfälle hade de 7 politiska vildar i riksdagen. Framförallt är det ju att de är lite mer opolitliga eftersom man då behöver förhandla med var och en vilde och inte bara med ett parti som har kontroll över sin riksdagsgrupp. Så det kommer ju vara en utmaning för Moderaterna. Om man har dem liksom som ett stödparti.
Men vildarna vet vi ju inte om de kommer och ens hur många de blir eller någonting. Däremot vet vi att Liberalernas riksdagsgrupp har vi 2 uttalade skeptiker, är väl en mild beteckning till Sverigedemokraterna i. Och det handlar om 2 personer som kommer in nu. Anna Starbrink från Stockholm och Helena Odenjung från Göteborg. Och det där, alltså de kommer ju bli ett problem för Johan Persson om de vidhåller sin mycket kritiska linje till Sverigedemokraterna, till inflytande för Sverigedemokraterna, för att uttrycka sig mer specifikt.
Vad kan det få för effekter?
Ja, alltså de kan ju, jag tror inte att de ska rösta för en statsministerkandidat som har med Sverigedemokraterna i regeringen. Eftersom Liberalerna är ju emot det just nu, men de kan ju ändra sig även på den punkten.
Okej, så jag ser en framtid som är ganska stökig, inte helt tydlig och ja, det känns som att det är många extra avsnitt i vår framtid. Eller?
Jag tror att intresset för politiken kommer inte att, det kommer inte bli mindre, det kommer inte bli tråkigare den här mandatperioden. Det kommer finnas en anledning att prata om vad det är som sker i riksdagen igen och om och om igen.
Men man ska ändå hålla i minnet att vi befinner oss i en extremt svår situation i världen, och Sverige står ju inte bortanför det, vi är ju inte någon isolerad ö. Vi har kriget i Ukraina, vi har ett kommande EU-ordförandeskap som ska vara första halvåret till nästa år, vi har klimatkrisen, icke att förglömma, vi har ett NATO-ansökan som fortfarande inte är beviljad. Till det ska ju läggas de stora ekonomiska problem vi ser torna upp sig här. Det kommer arbetslösheten arbetslösheten kommer att öka. Vid en lågkonjunktur står nämligen för dörren. Vi har jättehög inflation. Vi har och i det så...
Jag bara lägga mig ner på golvet.
Ja, nej, men det är faktiskt, det är inte en tid då det är upplagt för politisk fianteri.
Men kan du se en verklighet där vi inte får politisk fianteri? Alltså, är det sannolikt?
Tyvärr inte.
Nej. Mm.
Men jag undrar ändå hur det känns för Ulf Kristersson. Det har varit 8 rätt... Okej, pandemin var lite sugig på slutet. Men det har varit 8 rätt goda år för socialdemokratin när de har regerat. Det har varit mycket pengar. De har kunnat liksom ändå hantera pandemin för att de har haft mycket pengar. Och sen så... Och sen är det ett halvår kvar till valet. Och då bara går det ut för. Och sen så är det den här tallriken som dukas upp.
Lycka till! Smaklig spis! Hörrni, tack så jättemycket för idag. Vi som har gjort det här programmet heter Olivia Svensson, Lena Melin, My Råvedder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs förstås senare i veckan och håller dig som lyssnar i handen genom alla kommande turer. Tack ska ni ha!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.